Här börjar Berättelsens ängel av Jakob Sverker. Inläst av Fredrik Albo för Saga. Prolog. Hon hade alltid föreställt sig att man tar livet av sig på natten. Men hade man väl bestämt sig kunde väl tiden på dygnet inte spela någon roll. Även självmord tycktes ha sina konventioner, trots att det förmodligen var det mest privata en människa kunde ta sig till. Agnes log åt tanken, medan hon försiktigt lyfte på den silkestunna gardinen till ett av de stora fönstren. När hon inte kunde upptäcka någon som tittade på henne, vred hon om handtaget och öppnade lite på glänt. Hon tittade ner på det loja gatulivet. Klockan var strax efter 2 på eftermiddagen. Lägenheten låg på Rue du Bac, strax norr om Rue de Grenelle på den berömda vänstra stranden, Rive Gauche. Konstnärernas och filosofernas hemtrakter. Följde man gatan norrut kom man till kajen vid Seine i närheten av Musée d'Orsay och Pont Royal. Tog man istället av österut kom man till 20-talets och 40-talisternas inneställen som Les Deux Magots, Café de Fleur eller Lipp. Nicolas köpte den under studenttiden i ett försök att leva som filosof. Egentligen var väl filosoferna försvunna. Sedan länge avskräckta av lägenhetspriserna och de dyra, moderiktiga butikerna. Ifall inte det räckte så fanns horden av turister som invaderade. Nu för tiden lekte de inte ens filosofer där de satt på kaféerna och skickade sms, utan besökte dem som anhalter bland alla andra som guideboken uppmanade dem att pricka av. Namn som Sartre och de Beauvoir sa de i stort sett ingenting. Han lät henne behålla lägenheten. Hon åkte allt oftare hit, särskilt när depressionen gjorde det svårt att vara bland de andra ute på slottet. Här kunde hon ändå förnimma något av kärleksruset hon kände när hon träffades. De var som besatta av varandra och smög hit för att älska även på dagtid. Hon var så lyckligt uppfylld av honom att hon glömde världen och människorna runt omkring. Till och med sin syster. Hon vände sig in mot lägenheten. Lyfte upp whiskyflaskan som stod på bordet bredvid och tog några rejäla klunkar. När hon ställt ner flaskan igen sa hon. Ty i lyckan strävar allt jordiskt mot sin undergång och bara i lyckan är det förutbestämt att finna undergången. Det var ett citat av hennes favoritfilosof Walter Benjamin. Spriten värmde. Eftersom hon var naken och lite frusen var det skönt. Hon gick fram till stereon och satte på Coldplays Viva la Vida. Efter syntarnas introduktion rörde hon lätt på höfterna och sjöng med. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Hon gick in i det pyttelilla badrummet. Böjde sig fram och skruvade på kranen. När hon vände sig om råkade hon se sin spegelbild i badrumsspegeln. Hon var förskräckligt utmärglad, grå i ansiktet även om spriten nu gav henne röda kinder. Ögonen lyste ändå av målmedvetenhet. Utifrån vardagsrummet hörde hon Coldplay.
I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry cries are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field.
Tårar trängde fram. Hon tänkte på Elisabeth. De växte upp i en stor villa på höjden i gränslandet mellan Södermalm och Skönsmon i Sundsvall. De hade utsikt över den blå viken och hamnen, men systrarna visade tidigt att de ville ha mer än så. Det var Agnes som var den bångstyriga ledaren. Och Elisabeth följde som den efterapande lilla systern. Pappa dyrkade sina döttrar och kallade dem Madicken och Elisabeth. Och det fanns inte ett upptåg som han inte skrattande hade överseende med. Hon hulkade och snyftade när hon tänkte på pappa. Nu skulle han snart sitta där i Sundsvall, utan några döttrar alls. Istället för storstilad bröllop i Paris och en Elisabeth som vunnit journalistpris, skulle han inte ha mer än mamma och segelbåten kvar. Det var förskräckligt. Men hon orkade inte riktigt tänka på det längre. Hon hade grubblat sig igenom det så många gånger att hon inte klarade mer. De skulle bli undersökande journalister. Hon drev på och lillasyster hängde efter. De pluggade som galningar. Agnes på gymnasiet och Elisabeth på högstadiet och hade inget till övers för killar eller tjejkompisar. Direkt efter gymnasiet kom hon in på JMK i Stockholm och flyttade redan sommaren efter studenten. Elisabeth fick feriejobb som ungdomsreporter på lokalradion och framtiden tycktes utstakad för de båda två. Mamma och pappa var så stolta. De myste hemma i Bersån och pratade nästan bara om sina framgångsrika döttrar. Idén att fortsätta studierna utomlands kom efter ett par år i Stockholm. Inför Elisabeth skyllde hon på att hon hade toppbetyg och kände att hon ville utveckla de teoretiska kunskaperna ytterligare innan hon kastades in i det fartfyllda livet som journalist. Men inom sig visste hon bättre. Hon skulle inte klara av det livet och hade egentligen ingen lust till det. Hon gjorde frilansuppdrag åt dagstidningarna, men allt eftersom insåg hon att hon saknade hårdheten, stressdåligheten och hungern efter ett skop. Elisabeth hade ingen som helst förståelse för detta. Rollerna var ombytta vid det här laget. Nu var det Elisabeth som drev på och var ledaren. Hon gjorde otroligt bra ifrån sig på lokalradion och redan innan hon var färdig på gymnasiet hade hon frilansuppdrag för såväl Riksradion som för TV. Hon ledde ett konsumentprogram för ungdomar och fick uppmärksamhet för sin träffsäkra stil. Systrarna fick feriejobb samtidigt på radions samhällsredaktion, trots åldersskillnaden. Och Elisabeth var den som gjorde bäst ifrån sig. Efter gymnasiet kom även hon in på JMK. Då hade Agnes redan rest till Paris. Coldplay var inne på sitt andra varv av Viva La Vida. Hon tittade på burken på handfatet som innehöll sodiumpentobarbital. Hon skulle bara dricka lite mer av den fina whiskyn först.